Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon, då var det tisdag igen och vi är här i Seniorradions veckoprogram. Och jag som sitter i studion heter Sven-Erik Lundberg och jag har Thomas Bokvist med mig i kontrollrummet som ska se till att det här blir en bra sändning. Idag kommer vi att, vi kommer naturligtvis att lyssna på Ingrid Karlsson prata om veckans namnsdagar. Vi har Anna Mäler här som kommer att ge en del information om hur vi ska hantera försäkringar, särskilt när det då blir dåliga tider. Karin Fagerlund, min kollega, kommer hit och ska berätta om lite spännande saker om när hon var hundägare. Jag har träffat ljudkonstnären Jan Anneborn som skapar musik från industriljud. Och så har jag pratat med Stefan Söderberg om Almagrundet. Och efter det så ska vi då lyssna på lite blues och så kommer veckans panel som består av Bosanna Mesinski, Conny Persson och Kiki Larsson. Och så ser det ut och vi börjar dagens program med Nathalie Kohl, en flicka som jag tycker sjunger alldeles fantastiskt fint.
The show was kissed by
Ja, hon sjunger fantastiskt fint. Nathalie Cole är den underbaraste sångerska jag vet. Så. Bland de finaste i alla fall. Nu har Kerstin, förlåt, Ingrid kom in.
Ja, det på mig du.
Jag är rörig idag, förlåt. Och du ska prata om namnsdagar.
Det ska jag göra.
Okay. Och det är inte Kerstin heller idag.
Nej, men hon kommer kanske. Men den 7 november då är det Ingjärd och Ingela vi ska gratulera. Och 1925 då var faktiskt Ingjärd den sjunde vanligaste flicknamnet. Och idag är det också vanligt bland svenskor så det har inte försvunnit så mycket. Det är ett gammalt nordiskt namn, finns inristat på runstenar och Olof Skötkonungs dotter hette så. Och kan betyda ungefär hon som skyddas av Ing. Har också gett upphov till namn som Inger och Ingela och haft namnsdag 7 november sedan 1901 då det petade undan Engelbrekt. Och Ingela, det blev populärt på 50-talet och trenden höll i sig fram till 70-talet. Och idag har modevågen verkligen ebbat ut. Ingela har flera ursprung. Namnet är använt som en variant av Ingerd, men har också plockats över från tyskan. Sedan 1986 så delar Ingela namnsdag med Ingerd. Och den 7 november, då får vi käka kladdkaka, för det är kladdkakans dag idag, den 7 november. 8 november, då ska vi gratulera Vendela. 9, Theodor och Theodora. 10, Martin och Martina. Och lördagen den 11, då är det Mårten, och så är det skjortkladens dag faktiskt. Och det finns ju en legend om den här, varför vi äter mårtengås. Vill du höra den?
Ja, det vill jag gärna höra.
Det är en Frankrikes nationalhelgon, Sankt Martin. Han ville inte bli biskop, utan han gömde sig i en gåsastia. Men gässen de kacklade och avslöjade honom emellertid, så de hittade ju på honom. Så då blev han så förbannad, så han påbjöd att gässen skulle slaktas varje år den 11 november.
Och då var man tvungen att äta upp dem också.
Ja, det verkar så, hör du. Och sen är det här att mera dåtid, att när Mårten åker släde rider Anders och tvärtom.
Det så låter att, som bondepraktiken.
Låg det snö på Mårten, så blev det barmark den 30 november när Anders firar. Så vi får väl se för hur det ser ut på lördag. Den 12 november, då är det i alla fall Konrad och Kurt vi ska gratulera. Och den 13 är det Christian och Christer. Men och på den 13 är det en smörgåstårtans dag också. Så det är en riktigt härlig vecka det här. Det är chokladen, så det är smörgåstårtan och det är kladdkakan. Så det är bara att festa.
Härligt. Mm. Och det där med Kerstin, det var nog önsketänkande.
Hon var inte med alls.
Nej, men det var önsketänkande från min sida.
Ja, ja.
Och då tar vi väl och lyssnar lite på våra sponsorer. Tack så.
Reklam.
Nej, men hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då låter vi The Beatles hälsa vår nästa gäst välkommen.
say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so.
Välkommen, Anna Merel.
Tackar, tackar.
Och vad har du för intressant att prata om idag?
Ja, idag tänkte jag prata om olika försäkringar och vikten att vi är försäkrade. Sen tänker jag också prata om det här att vi köper ju flygbiljetter själva. Förr gick man ju till resebyråer oftast, men nu är utvecklingen att du själv köper din flygbiljett av flygbolaget. Och där har vi ju då lite problem när du själv agerar resebyrå, kan man väl säga.
Det kan man säga.
Ja. Nej, men alltså det är ju så här, det vet vi ju allihopa nu, det är ju sämre tider och det vi får maten blir dyrare och hyran blir dyrare, vår disponibla inkomst sjunker ju och det händer ju saker, vi har översvärmningar och det brinner och allt det här. Och så det är ju lite tuffa tider och när ens privatekonomi drabbas då har en del börjat, då måste man ju titta om, vad kan jag spara pengar någonstans? Och det en del har börjat göra är då att man inte har någon hemförsäkring. Man sparar på hemförsäkringen.
Det är väl lite vågat?
Det är fruktansvärt vågat. Jag vill avråda det bestämdaste att göra det. För att allt bygger på att du har en hemförsäkring. Oavsett hur du bor, alltså om du bor hyresrätt, bostadsrätt eller villa eller fritidshus, så jag säger faktiskt ska du ha, men man, ja, du bör ha det, för att det är ju då du får hjälp om det händer någonting. För det finns ju, ja, du kommer ihåg branden som var här i Gävle, då var
absolut.
Ju väldigt många, det stod i tidningen, hur kan de få den hjälpen, hur kan de få, ingen hjälper mig, va? Och då är det så här att har du valt att inte ha någon hemförsäkring, då får du fixa allting själv, då är det ju ingen som hjälper dig. Och det här har man inte riktigt koll på.
Så nej, att, det är ganska snåligt faktiskt.
Absolut. Så det är inget bra sätt att spara pengar på att dra in på hemförsäkringen. Så det är väldigt viktigt. Och då det finns ju faktiskt bara en försäkring som du enligt lag måste ha. Vet du vilken det är?
Det är bilförsäkring.
Ja, det kunde du. Ja. Det är trafikförsäkringen.
Trafikförsäkringen, så heter det.
Ja, så heter det. Den är ju obligatorisk. Ja. Den måste man ha enligt lag om man då har bil, såklart. Så att det känner ju alla till. Ja, det är ju inte alla som känner till det heller.
Nej, men de som inte har bil behöver ju inte.
Nej, men ja, och då ska du ju ha hel eller halv försäkring. Det får du ju välja själv. Men du måste enligt lag ha trafikförsäkring. Det är obligatoriskt. Sen ska man ju titta på vilka försäkringar behöver man. Ja, förutom då hemförsäkring och bilförsäkring om du har bil då. Ja, det är ju det här om du har barnförsäkring. Det är ju ett komplement då till, ja, om dina barn ska vara försäkrade så bör man ju titta. De är ju försäkrade på skolan och fritids och sånt här. Men sen då, behöver man en barnförsäkring? Det kan man titta på också. Många har ju en livförsäkring. Det kan man ju titta på som alternativ då kanske mot att sluta betala hemförsäkringen. Det är det jag menar, man måste granska alla försäkringar. Men sen har vi ju en stor pott, och det är ju så roligt, ni ska ju prata om hundar längre fram idag. Det är ju, man har ju många försäkringar, djurförsäkringar, man har bilförsäkring och båtförsäkring. Men just djurförsäkringar tänkte jag prata lite grann om, för vi har ju mycket djur, hundar och katter, och vi försäkrar ju dem. Och det kostar ju ganska mycket att gå till en veterinär. Det är ju, många tycker det är väldigt dyrt, och självklart är det. Jag menar, våran sjukvård är ju skattesubventionerad. Det är ju inte djursjukvården. Den är ju inte skattesubventionerad.
Finns ingen försäkringskassa där?
Nej, det finns inte det. Så att det många gör då. Och det är ju viktigt. Alltså, man mår ju bra av djur. Det är inte det jag säger att man ska ta bort djuren. Utan när man då har försäkrat sitt djur så tycker man premien börjar bli för hög. Då kan ju en del fundera, jag slutar att försäkra mitt djur. Men då kan man tänka om där istället, att man kanske kan minska premien lite grann. För säger du upp din djurförsäkring och så är du utan något år och så får du bättre ekonomi och så liksom tar du en ny. Då får du oftast sämre villkor när du löser en ny djurförsäkring lite längre fram. För då måste ju djuret göra en ny hälsodeklaration. Och har den då har den blivit äldre och säkert fått lite mer krämpe. Då får inte det ingå i försäkringen. Så man får oftast en sämre försäkring.
Men så det är inte bonussystem som får.
Inte om du slutar med försäkring. Men det jag då tänker säga är ju då att när du har en djurförsäkring, du kan försöka sänka premien. Och det är ju så här att när du har försäkrat ditt djur, då väljer man ju ett belopp. Då kan man ju sänka det beloppet, försäkringsbeloppet på djuret. Då får man ju lägre premie. Okay. Och så kan du ju titta på, många har ju tillägg i djurförsäkringen, till exempel livförsäkring på hunden och katten. Då kanske man kan ta bort livförsäkringsdelen. Vet du, det var ju en nyhet för mig att det fanns en livförsäkring på djur. Det visste
inte
jag.
Det låter väldigt konstigt för mig.
Jag har ju ingen djur, så det visste inte jag. Så att det är liksom ett tips då för att sänka, för det är också inte så lyckat att ta bort en djurförsäkring om man inte behöver, naturligtvis. Och sen har vi ju väldigt många försäkringar själva på oss själva. Vi har olycksfallsförsäkringar och vi har inkomstförsäkring. Om man drabbas av arbetslöshet har många en inkomstförsäkring. Och sen där vi också har väldigt mycket försäkringar, du förstår. Därför det här är mycket pengar vi pratar om. Och det är viktigt i sämre tider att vi tittar på våra utgifter.
Och prioriterar.
Prioriterar, helt rätt. Och det är alla produktförsäkringar vi har. Som av okunskap har vi köpt försäkringar när vi köper en ny tv, när vi köper en ny frys. Va? Som vi egentligen inte behöver, för vi har ju konsumentköplagen som gäller i 3 år. Plus att vi har ju en hemförsäkring som också kan ta när frysen och tvn går sönder. Va?
Absolut.
Så att det är viktigt att känna till och försöka sanera här. När man far ut och reser behöver man en extra reseförsäkring, för du har en försäkring i din hemförsäkring, reseförsäkring i din hemförsäkring, och har du betalat med kort så har du också en försäkring. Det är också något man kan fundera, behöver jag?
Måste man ha dubbla då? Alltså?
Precis, måste man ha det. Det är ju många som inte tänker på det. Du köper en resa så kommer du upp direkt, ska du inte ha ett avbeställningsskydd. Mm. Och det har vi redan på hemförsäkringen. Och känner man inte till det, va, så tar man ju det, va, och då betalar man ju mer, naturligtvis.
Ja, inte jag.
Inte jag heller.
Jag säger, nej, jag ska åka.
Ja, det säger jag också. Men sen det många inte känner till, det är att de har två hemförsäkringar. Dels har man en, när man arbetar med facket, så har man en hemförsäkring där. Och så har man en hemförsäkring som man själv har fixat. Man har alltså två hemförsäkringar. Det är inte alls ovanligt.
Det har jag aldrig hört talas
om. Det är ju väldigt, och då ska man ha klart för sig att man får alltså inte dubbel ersättning. Det får man inte. Så har du två hemförsäkringar, ta bort en. Kolla vem som är fördelaktig, så tar du bort den andra. För man behöver, du får liksom inte ut från två bolag. När
det kan man ju rimligtvis inte få.
Nej, du kan ju bara få ersättning för den skada du har blivit drabbad av. Det får du en gång. Och allt det här som jag nu har pratat om, det kan man läsa om på någonting som heter Konsumenternas bank- och finansbyrå. De har en jättebra hemsida som man kan läsa. Man kan ringa till dem och svara på frågor. Så vi hänvisar väldigt ofta till dem när det gäller bank- och finans- och försäkringsfrågor. För det här är stora potter.
Nämn det igen, ja. Vad det hette, så folk kan skriva upp,
ja,
det.
Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå. Och det är en oberoende, de jobbar som jag som konsumentvägledare, helt oberoende, men de är experter på det här området. Du vet, jag pratar ju om allt från blöjor till begravningar, men de pratar bara om det här och de kan det här mycket, mycket bättre. De är på djupet, jag är på bredden. Så att, och deras internetadress är ju då www.konsumenternas.se.
www.konsumenternas.se.
Ja, då hamnar man där. Mm. Det var vad jag tänkte säga om försäkringar. Har du någon fundering?
Ja, det har jag naturligtvis. Jag funderar på om jag har två hemförsäkringar.
Ja.
Nu är jag visserligen... Jo, jag är faktiskt fortfarande med i facket.
Ja, det är många.
Fast jag är pensionär.
Ja, det är många som är det.
Ja, så att jag kanske har två hemförsäkringar.
Men man vet aldrig. Du får kolla.
Får ta och gå hem och kolla det.
Ja. Mm. Ja, men då tänkte jag gå vidare. Om det här att många vill ju... Det är lite kallt och regnigt här. Och man kanske vill till värmen.
Mm.
Och vi reser ju fortfarande väldigt mycket. Och vi som äldre, vi vet ju förr, då gick man ju till en resebyrå och så köpte man allting. Så var det resebyrån som fixade allting. Nu gör ju vi konsumenter väldigt mycket själva. Vi köper ju egna flygbiljetter. Och då ställs det ju också väldigt mycket krav på en. Alltså för då agerar man ju faktiskt resebyrå själv.
Ja.
Och då är det ju väldigt viktigt att du läser vad du ingår för avtal med flygbolaget. Alltså du måste läsa villkoren, vad gäller för den här biljetten. För det finns ju massvis med olika biljetter. Billiga biljetter. Men då kanske massvis med villkor som kommer sen. Va? Man kan inte ta för givet att det är en vanlig flygbiljett så att säga.
Och, då gäller det alltså när man ska betala och tycker att man har att man inte bara klickar i att man har läst det utan verkligen har gjort det.
Ja visst, för där i villkoren så står ju möjligheterna, kan du avboka biljetten? Nej, det kanske du inte kan. Det kanske var därför den var så billig. Kan du omboka biljetten? Det kanske du inte kan. Det kanske var därför den var så billig, va? Och då kan ju konsekvenserna bli att ja. Du får inget, du får inte tillbaka pengarna. För du blir alltså bunden av själva beställningen som du gör då på nätet. Och blir du sen då försenad med att betala, alltså när du trycker blir du bunden av avtalet. Alltså när du trycker, okej. Okay. Sen kanske du betalar lite längre fram. Och betalar du då inte i tid, då ser flygbolaget som att då har du brutit avtalet. Då har du sagt upp den här flygbiljetten. Du är alltså för sen med betalningen. Och då ser ju ofta flygbolaget det här som att du får göra en ny beställning. Och då är det inte säkert att du får det här flygtiden och det här flyget och den här, till den här flygplatsen själv.
Det är inte ens säkert att den finns kvar.
Det kanske inte ens finns kvar. Men det som är också väldigt viktigt, den tredje och sista delen som jag tänker säga nu då, det är ju att när du då fyller i dina uppgifter så måste du skriva rätt. Du får inte stava fel. Det är stenhårt på det här. Har du stavat fel så kan du bli nekad på gaten. Du kan bli nekad och gå ombord alltså. För det är ditt ansvar att stava rätt. Så du måste granska dina resehandlingar. Och det är samma sak där. Många skriver fel, det går lite snabbt och man slinter med fingret. Jag stavar fel också, men du måste korrekturläsa innan du liksom skickar iväg det. För det som händer om du har stavat fel, va, då måste du kontakta flygbolaget. Kan jag ändra det här? Och då säger flygbolaget ja eller nej. Nej, du kan inte ändra. Du får inte åka. Eller så säger de ja, du får ändra. Men det kostar pengar. Och hur mycket pengar kostar det då? Ja, det har faktiskt det bestämmer ju flygbolaget. Så det är de som bestämmer det här. Så i vissa fall kan det ju faktiskt bli, om du har skrivit fel, att ja, du är tvungen att avboka den, om du nu kan avboka den, vilket du inte kan kanske, för den var så billig. Och så får du beställa en ny i nytt namn. Så då har du kanske köpt två biljetter. Mycket viktig information tycker jag det här är.
Det här tycker jag var väldigt viktigt att
få alla. Ja, det här kan kosta pengar om du gör fel. Mm.
Nu ser du så visst ut.
Ja.
Tack så mycket, Anna.
Tack så hemskt
Det här
mycket.
Var jättespännande att höra, och jag har lärt mig en hel del idag. Och det hoppas jag att jag inte är ensam om.
Ja, bra.
Bra. Så att då lämnar vi över, tycker jag.
Stackars barn som du har skrämt, tänk på alla mjölkbud som du betar bak och skämt. Dröm om alla dem du vält omkull, dröm om lekamraterna som du förtärt. Visst fick Husse böta, men det var det väl. Sov Totte liten, världen är så biten. Somna, så kommer snart John Blund till en otäck hund. Ripa, pidap, dap, doj, dap, pidap, loj, loj. Tillsammans med din tik är hundarnas gud i himmelen, ger er änglaben. I hundens eden är ett hette mellan träden, sjungande hundar må du tro, visar dig till. Allt i drömmen ter sig rosenröd. Alla katter har du skrämt så de har dött. Tänk vad Totte jobbat. Nu är lilla Totte trött. Dröm om hästgardistens krumma ben. Dröm om lördag när han ej har stävlar på. Ja, i dina drömmar i din himmel blå. Sov Totte liten, världen är så biten. Somna, så kommer snart John Blund till en otäck hund.
Nej, det är så.
Ja, nu har jag fått nytt besök här. Och det är min kollega Karin Fagerlund. Välkommen.
Ja, men tack.
Du skulle inte vara här idag annars.
Nej.
Men jag har bjudit hit dig. Och du ska berätta om hur du har brutit mot flera regler. Du som var polis och allt.
Ja, men...
Och, ja, det här var ju ett främmande land.
Jag var ju inte polis då heller.
Nej.
Nej. Ja, allting började ju med att jag gick på Gröna Lund. Jag var 18 år och hade tagit realexamen precis. Och så var jag på Gröna Lund. Och där träffade jag på en kille från Afrika. Och då berättade han att han bodde i Cambridge. Och då blev jag jätteglad för att jag hade just fått reda på att jag hade fått en plats som... au pair i Cambridge. Och det var så det hela började, att jag kom till England. Och sen när jag kom dit, jag hann ju inte mer än komma dit, så ringde den här afrikanen till mig. Och det var nog inte så himla bra, därför att kvinnan i familjen, hon var, fick jag förstod jag, rashatare. Och så hon kom och sa till mig: "A negro called you." Och då blev jag väldigt upprörd och sa att hur kunde du veta att det var en neger? Ja, men det hörs på namnet. Och de kommer ifrån Afrika och de gör bara våra engelska flickor med barn. Och där var ju alltihopa förstört, kan man säga.
Men kan man ju se det så här, hur hade hon fått reda, hade han fått reda på telefonnumret?
Jo, därför att jag sa att de hette Bennett och bodde på One Chesterton Road.
Å andra sidan kunde hon vara glad om man kände dig, för då hade, slapp man ju göra en engelsk flicka med barn.
Det var ju också en åsikt. Ja. Ja, men hur det var så det började. Och från det där hemska hemmet, jag stod ut i några månader. Och sedan så rymde jag därifrån. Och då rymde jag till en pojkskola.
Ja.
Ja.
Det var vaket gjort.
Ja, det berodde ju på att jag lärde känna två svenska flickor som jobbade där. Och hur jag lärde känna dem, det kommer jag inte ihåg nu. Men vi bodde i alla fall i ett rum på den där internatskolan för pojkar. Och längst upp i ett hus som var bredvid skolan. Det var en ganska stor skola, St. Faith School heter den.
Men fick du jobba där också?
Ja, jag uppsökte rektorn där. Som fick jag höra också kände fru Bennett. Så hon förstod varför jag rymde, sa hon till mig.
Riktigt så.
Ja.
Men hörde du, det här med arbetstillstånd och sånt där. Jag menar, de var ju inte med i EU då heller.
Nej,
första gången de inte var med.
Nej. Jag fick gå till polisstationen som låg mitt i Cambridge där. En gammal polisstation. Och var tredje månad har jag för mig att det var som jag fick förlänga mitt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Jag minns inte om det var båda delarna. Men det var det väl.
Ja, och sen bodde ni då på någon sidobyggnad?
Ja, en sidobyggnad till den här St. Faith School. Och högst upp i ett rum, tre stycken. Och sen det som hände som jag ska berätta om idag.
Då gjorde ni det mest förbjudna.
Ja, men vi tänkte ju inte på det. Att det skulle vara så förbjudet heller. Men vi var på stan och där, det var en djuraffär. Och precis som i den här låten, "Vad tar ni för valpen där i fönstret?" Precis så kändes det. För att vi fick ju syn på en otroligt söt liten valp. Och vi köpte den. Och vad jag betalade, eller vi betalade, det kommer jag inte ihåg, men det var nog inte mycket. Ett pund kanske. Och sedan tog vi hem den där valpen. Och ja, det var ju en fortsättning som inte blev riktigt vad vi hade tänkt. Vi tänkte oss överhuvudtaget inte för.
Nej, det förstår jag.
Nej.
Men ni var tvungna att gå ut med det där i alla fall, och det kan väl ha varit en hel del problem med förstås.
Ja.
Men så... vi gör en paus.
Ja.
Innan du berättar om hur ni gick ut med hunden.
Ja.
Och då ska vi lyssna på Rufus Thomas under tiden.
Walking a dog, guess a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps so high, he touched the sky. Walking a dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row, walking bird dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. Oh, oh, just a walking, just a
fortsättningen på den här sorglustiga historien blev så här att vi blev ägare alla tre, vi tre tjejer då, som alla tre jobbar på skolan. Vi var ägare till hunden som vi döpte till Bachelor. Det var som sagt var en liten söt valp. Men vi var ju tvungna att gå ut med den, och då gjorde vi upp ett schema så att så fort vi hade rast så sprang vi upp på rummet. Det var, jag skulle, om jag minns rätt, cirka 50 meter var det nog till vårat rum där vi hade hunden. Och då hade vi köpt in en väska som vi la in hunden i, och så borrade vi hål där så att den skulle få luft. Och så gick vi ut med hunden då så fort vi hade rast, och det blev ju kanske en gång varannan timme eller var tredje eller ja, någonting. Vi försökte i alla fall att ha det så. Och allting gick ganska bra, men hunden växte nog alldeles in i Norden så väldigt fort, så vi fick ju inte ner hunden i väskan längre, utan... Men du kom ju med ett förslag.
Ja, det enkla hade väl varit att ta en riktig resväska, alltså båda fyra hål, så hunden kan sticka ut benen och springa som man ungefär går med sådana här med hjul. Det hade väl funkat?
Ja, visst. Du föreslog ju det. Det kom lite för sent bara. Men,
ja, han var väl borta redan.
Ja, jag menar blott. Mm. Nej, men vi köpte faktiskt en större väska. Och så höll vi på det där viset och höll det hemligt, för att vi fick ju absolut inte ha en hund där. Men sen hände då så att en utav oss tjejer skulle åka hem. Och då då fick vi för oss att vi skulle lotta ut hunden, vem som skulle ha den, för vi hade ju gemensamt ansvar. Och nu var det en som skulle åka hem. Och naturligtvis vann ju hon.
Det var väldigt fiffigt lotteri.
Men hon förklarar ju på en gång att det går ju inte med karantän och alltihopa. Så att, det blev ett tragiskt slut på alltihopa. Det blev det. För att det kom ju fram att vi hade den där hunden också. Och vi blev uppsökta av rektorn som talade om för oss att det där får ni inte göra, utan ni får avliva hunden. Och så gjorde vi det.
Det var tråkigt.
Ja.
Men ni hade trevligt under tiden. Och vi, jag tackar för den här historien.
Ja, tack.
Men du, vi avslutar då med Hasse Kvinnaböske.
Ja, hoppas han är i himlen.
Vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje. Och det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man, då blir jag glad. Det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga. Och det är dags att lämna denna jord. Hej du spelman, kan du svara på min fråga?
Och så kör det reklam.
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien hände här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med 6 spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kayatt också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Då har jag fått besök här i studion av Jan Anneborn.
Hej.
Välkommen förresten.
Ja, men tack ska du ha.
Det är kul att se dig här. Jag hörde ju dig i lördags var det väl, va?
Ja, i Smedjebacken.
Ja, just det. Du pratade lite grann om din konst som handlar om ljud i samband med det här Albrektsdagarna.
Ja, det var ju, eller är, en jubileumsutställning med Johan Albeck. Där har jag gjort en ljudinstallation till den.
Och du har fått det här Albrektsstipendiet en gång i tiden.
Ja, jag fick det 2007, vill jag minnas.
Och det var för ljudkonst då också?
Nej, då var det för bildkonst. Då hade jag varit i Hofors i 9 månader och tecknat därifrån.
Var det där du kom på den här idén med att använda ljud i din konst också, eller?
Nej, det var det inte. För att jag har ju tänkt det här på att jobba med ljud har jag ju tänkt på efter det. Men inte specifikt stålverk. Men alltså att det här var på stålverket, de där ljuden har ju legat i mig att jobba med. Innan jobbade jag med andra ljud.
Ja, men så du har jobbat med ljud ganska länge?
Jag har jobbat med ljud sedan millennieskiftet.
Kan du ge något exempel på det?
Ja, alltså det var ju så att jag skickade ibland med min bandspelare ut där folk reste och då spelade de in ljud och så samplade jag och gjorde effekter på dem där och så gjorde jag kompositioner och ett av dem är ju den här Calcutta som de heter och den är inspelad i Calcutta och olika flera ljud då, som har satt ihop.
Kan vi höra på den?
Ja, det hoppas jag.
Okej, det där var alltså någon järnvägsstation eller något sånt där.
Jag vet inte, för jag var ju jag fick bara ljuderna, flera olika ljudfiler från min dåvarande måg som var där. Och jag tänker inte så egentligen så mycket på var ljuderna kommer ifrån, utan för mig är det bara hur de låter. Det är det som är intressant, inte vad det är för någonting.
Ja, det är väl det som kanske är mitt problem, att jag sitter i med och liksom, vad är det här för någonting då?
Ja, men så fungerar ju hjärnan.
Ja. Men du nämnde Hofors här tidigare.
Ja, jag hade ett projekt med Metall, ABF och Konstfrämjande.
Och det handlar om bildkonst då?
Det handlar om bildkonst, ja. Mm. Sen det här med att jag var lite nyfiken på vad jag skulle kunna göra med ljud från ett järnverk. Det har ju legat och grott. Och sen av lite olika tillfälligheter så kom jag in på Sandvik. Alltså jag fick tillgång till Sandvik. Det är inte så lätt att komma in där.
Nej, det är ju inte det.
Med hjälp av två stycken huvudguider på Sandvik som också var intresserade av musik och konst, så hjälpte de mig in där och vi spelade in på Sandvik.
Och det var inga problem med skyddsfrågor och sånt där då?
Jo, alltså man fick ju inte gå vad man ville, man måste ju ha skyddskläder. Jag fick ju inte gå det själv. Jag måste ju ha guider med mig som sa precis vad jag fick gå, när jag fick gå och så. Men ljud är ju inte så, de avslöjar ju inte så mycket, de bara låter. Man ser ju.
Nej, det är ju inte någon konkurrensproblem.
Nej, så här låter det på Sandvik. Det är väl ingen som är bekymrad över det.
Men kan vi lyssna på hur det låter på Sandvik då?
Ja, jag har ju med mig en fil som är en ren inspelning från Sandvik som vi skulle kunna köra.
Och det är alltså verksljudet, ja, så det, som det är där.
Det är som ljuden är upptagna rätt av. Alltså det här är ljud som inte jag gjort någonting med än, som jag tänker använda sen då liksom.
Men då lyssna på hur det låter. Man hör saker här som man kanske inte hör i vanliga fall när man går i verken.
Nej, och det är ju ett sätt att för mig som konstnär och främmande gör. För att de här ljuden betyder ju inte så jättemycket för mig vad de är. Nej. För jag har ju inte jobbat i den här miljön. Utan de är ju, alltså, det här är ju rena klanger och rena rytmer för mig som jag kan använda mig av. Och då klipper jag ju. Jag klipper ju upp så långa stycken jag vill liksom, och så loopar jag dem.
Mm. Men det är ju det där som är lite spännande för mig som icke-konstnär då, att man kan ta de här ljuden och använda på ett sätt som jag aldrig har funderat över. Men om du då delar upp det här då, tar ut något enskilt ljud och samplar det och loopar, hur låter det då?
Ja, vi kan ju lyssna på ett ljud här som det här är ganska ofiltrerat, utan jag har bara klippt upp en viss längd på det och så har jag loopat det. Så kan vi väl höra på det då.
Och det där kan du då sampla då, eller klippa då med olika längder mellan. Så
ja, exakt. För nu var det ju ganska långt emellan varje klang. Va? Men den där pulsen kan man ju göra hur kort man vill. Ja. Liksom hur pass lång man har klippt ljudfilen. Och sen så, om man lägger det där i bakgrunden. Man kan ju lägga andra ljud ovanpå. För att som jag jobbar så har jag inte bara ett ljud som jag loopar, utan jag har ju flera ljud som jag lägger på varann. Liksom.
Oh, det är ungefär så jag har tänkt att det måste vara poängen att göra så.
Ja, vi kan ju lyssna på ett annat ljud som är mera miljöljud. Som jag också kan loopa, men som där det händer saker hela tiden.
Mm. Vi lyssnar på det.
Sen kan jag ju liksom, kan jag ju lägga filter på dem där, va? Så att det blir eko eller att det låter att rummet är större. Eller. Sen tycker jag att Jag jobbar ju ofta så att jag har flera än två lager. Jag har upp till åtta lager liksom, med olika ljud som är loopade i olika längd. Så att det blir som rytm.
Så du kan lägga upp rytmer där då i det?
Mm, precis. Och om jag har en rytm som loopar, så lägger jag en annan rytm ovanpå det som har en liten annan längd, så blir det ju en viss förflyttning.
Mm.
Det blir inte så statiskt, utan det blir liksom levande hela tiden.
Tänk om man kunde göra det ute i verkstäder när vi jobbar.
Så att det inte varit så monotont. Ja,
ja precis.
Det kanske skulle, jag tror inte att de liksom, tycker nog de mest, jag vet inte hur man tänker om ljud där. De finns. Ofta är det ju så att ljud som man hör hela tiden, de tänker man inte på.
Nej.
Sen när jag spelar upp det så gör jag det ju ofta live. Liksom. Så jag har ljudfilerna så jag kan bestämma hur mycket av varje ljudfil som ska höras i realtid. Och jag kan också lägga filter på ljuderna i realtid. Så att det, ja. Man kan tänka så här tycker jag. Tänk det som en orkester. Där varje ljudfil är ett instrument. Och ibland så kommer fiolen in och så spelar den lite lågt. Sen kanske han kommer högre och kanske trombonen försvinner. Liksom. Då kan man jobba med ljudfilerna så i realtid.
Har du någon speciell tanke på hur varje ljud ska verka i det här? Eller
nej, jag
ger det sig när du jobbar med det?
Det ger sig när jag jobbar med det. För att jag lyssnar på ljuden och så provar jag lite filter. Vad händer? När ljuden går ett tag så kanske de ber om ett annat ljud. Jo, men alltså, jag kan jämföra med när jag målar. Det är lite samma sak. Att när man börjar, man lägger upp en målning. Men sen efter ett tag så kommer man till ett stadium där målningen, man pratar med målningen, alltså med färgerna.
Det låter ju jättespännande.
Man känner att där behövs det lite sånt. Nej, det var det för mycket. Det där måste jag ta bort. Liksom. Så.
Mm.
Det är en levande process hela tiden. Så att jag har ingen... Det finns ju någon slags plan, men den kan jag lika gärna förändra under tiden om jag märker att det inte fungerar.
Jag tycker det här låter jätteskojigt, tror du?
Ja.
Kan vi lyssna på något färdigt verk, eller?
Ja, jag har ju...
Kan man tala om en låt i det här sammanhanget?
Ja, jag har läst en definition någonstans att musik, det är organiserat ljud. Och det är ju det här.
Okej. Ska vi lyssna på någonting då som du har?
Ja, här kommer Stålverk 2.
Tack!
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris.
Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och därmed går vi från stålverk till båt och Cornelis Resvik, Ann-Louise Hansson.
Jag hade en gång en båt med segel och forskjöl, men det var för länge sen, så länge sen. Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Jag hade en gång en dröm, jag trodde att den var sann. Så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann. Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Det fanns en gång en soldat, han kysste sin mor farväl. Han sa till sin flicka, du, jag kommer igen. Svara mig du, var är han nu? Jag bara undrar, var är han nu? Det fanns en gång en stad, i parkerna lekte barn. Så släppte man ner en bomb och staden försvann. Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Jag hade en gång en båt, jag drömde en dröm en gång. Det var för länge sen, så länge sen. Svara mig du, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu?
Ja, då har jag gått ombord på Almagrundet här och träffat Stefan Söderberg, heter du. Och det var lätt att ta sig hit och jag tyckte det var trevligt att ni hade en egen parkering här.
Ja visst, vi får se hur länge vi får behålla den där parkeringen. Det är just, de ska väl lägga om här nere.
Så den är...
Ja, fast det är ju, de har ju kommunen har vi satt upp en gång i skyltar här åt oss.
Ja.
Vi får se, det får vi helt enkelt se.
Ja, men ska vi ta ägna oss åt båten då?
Ja.
Får man säga båt?
Ja, det kan du säga. Det är ju ett fartyg, men det är ju båt, det går bra.
Fyrskepp.
Ja. Mm. För mig går det bra, vad du än säger. Ja, men fyrskeppet där, det själva grejen med att det är liksom ett kulturminne här, det är ju att den är byggd här 1896, och vi har ju inte mycket kvar i Gävle som är gammalt, alltså för sjöfartsstaden. Vi är ju en sjöfartsstad.
Ja.
Så båten är byggd här, men den har ju aldrig varit verksam här, utan när den var färdig då drogs den ner till Almagrundet, där den blev liggande då till 1912, där den blev för det sen så efter 1912 så flyttade den till Kopparstenarna, och efter Kopparstenarna så låg den också i Hävringe och sen slutligen i Malmö Rädd.
Ja, men du säger att den boxerades eller drogs ner. Ja. Den har ingen egen maskin då? Eller?
Nej, det finns ingen maskin här i den här, och det har aldrig funnits, utan allting, han har alltid fått boxerats och sen anklats upp på de grund som var.
Ja.
Ja, och det blev ju ett beslut, alltså staten gjorde ju ett beslut om att de här grundklackarna skulle märkas ut då i slutet på 1800-talet, och det var då de lades ut olika. Det var många fyrskepp, för man kunde inte gjuta under vatten, så det var många fyrskepp som gjordes då och lades ut på olika ställen, och grundklackarna var ju det när det var en 2-3 meter under, då var det beroende på vattenståndet om man gick på eller inte. Så därför la de här, den här båten. Och varför den heter Almagrundet, det är ju att det var en brigg då, som en norsk brigg som fick grundkänning där, och då den båten hette Alma. Så sen när de hittade det där grundet igen, så fick den namnet då, Almagrundet.
Och då fick fyrskeppet också den
namnet. Då fick den namnet Almagrundet.
Och det är infarten till Stockholms.
Ja, det kan man säga. Ja, det är det. Almagrundet är ju inte namnet på den. Det heter ju 2B. Alltså,
ja, det har jag förstått.
Så att när den då på slutet låg i Malmö, då stod det ju Malmö Rädd på utsidan.
Ja.
Ja, så att det var ju det sista. Men det var ju den... det var ju inte ekonomiskt att ha till exempel 8-mans besättning och med fyrmästare, kock och sex gubbar, eller ibland 4 då.
Men de där skulle bytas ut också.
Ja, de kunde ju
hålla, sitta i här i år ut och år in.
Nej, de kunde inte sitta hela livet.
4 veckor eller något.
Nej, de hade nog 4 månader.
4 månader.
Ja, för de hade lite bättre den tiden än sjömännen hade. Så de hade lite längre ledigheter. De kunde vara land en månad.
Ja.
Och då var en del som var så kallade månskensbönder. Men då fick ju frun jobba massor, och så fick han göra den där månaden då när han kom hem. Så var det. Men om man ska prata om Malmö där och varför den kom hit.
Ja, det är lite intressant tycker jag.
Ja, men då var det ju så att den skulle dras in just därför att det blev för dyrt. Och då kunde man ju också dessutom då gjuta under vatten, så att man kunde ju bygga fasta fyrar som inte krävde så mycket folk. Då var det ju den här stormen som den och drevs in i Malmö, och då den drev sig in där, och då så till slut så drog de in den i kanalen där.
När var det ungefär?
Ja, det var ju 69 då, 1969 ja. Då som den skulle dras in senare på riktigt, men den drog in sig själv då, kan man ju säga. Ja, där låg den, och den förföll kan man ju säga där, och då kom det en man som var väldigt intresserad, som såg detta, och sen jobbade också den stora entusiasten för Gävles historia, så han tyckte om Mats Wiberg. Så han jobbade också där nere och blev så vis vänner med Knut Borg, så att Mats Wiberg hade det stora intresset, Knut Borg hade pengar, och dessutom var han intresserad av båtar. Så den kombinationen där gjorde att båten då fixades upp med många miljoner. Att det gjorde den, alltså det yttre till vad heter det, ursprungsskift. Men sen du ser här inne är det ju inte ursprung, utan så här såg det ju inte, fanns ju inga sådana här diskbänkar så där på den tiden.
Men sen bokserades den hit alltså?
Nej, så det gjorde den inte först, utan den gick ju, Borg, han var ju verksam i Västerås. Men han tog i båten och gjorde jobbet i Norrköping och drog den sen till Västerås. Sen efter lite övertalning från Mats sida så tyckte de att den båten skulle komma hem till sin födelse då, kan man ju säga då. Sen den var ju byggd där 1896, Brodilvarvet där.
Men det var inte Gävle varv, utan det var ett...
Nej, det var ju många varv här. Ja. Alltså, det var ju 7 stycken här, bara alltså docker på den här sidan. Så var det något där också, men då... på norra sidan också, men det brann ju ner då. Det var ju många som brann ner.
Så mycket som brann då.
Ja, just det. Så att, nej, men så Brodinvarvet låg ungefär där Gevalia palatset är nu.
Jaha, så långt in.
Ja, så långt in. Mm. Nej, sen var det ju olika grejer med varv. Men då var ju Gävle så stor. Det var ju störst, alltså Göteborg och Gävle var ju de två stora varvstäderna. Mm. Så det är ju, menar ju vi som är Hjalmargrönnes vänner, att det är ju liksom historia att vi ska behålla den här båten här.
Ja, det kan man ju lätt hålla med om.
Ja, för annars så försvinner den här också. Ja, då finns det inte mycket kvar från vår Gävles storhetstid, om man säger.
Hur ser situationen ut nu då?
Ja, nu kanske det löser sig, men det är kanske. Vi har ju en man som vill bilda en stiftelse och alltså kan lägga lite pengar till det här och så bilda en stiftelse för Hjalmargrönnet. Och som blir då ägare, så han kan köpa loss båten av Borg och sen överlämna den till den här stiftelsen. Och stiftelsen då ska bli ny ägare. Så är själva tanken. Och vi jobbar med det, vi ska ha ett möte idag också. Men vi jobbar med det, att få den här stiftelsen igång. Fast vi behöver ju mer pengar. Alltså. Jag hoppas att fler vill stötta oss så småningom.
Ja, jag tänkte just fråga där. Kan Gävleborna vara med och bidra till den här stiftelsen?
Ja visst. Det hoppas vi att några företag. För vi behöver ju liksom mer pengar. För att stiftelsen ska ju vara så att avkastningen ska ju vara till underhållet. Är ju liksom tanken. Så vi får se. Vi jobbar på det i alla fall. Och vi kommer nog till ett beslut ganska snart. Om det blir någon stiftelse. Lite.
Ja, det låter spännande.
Ja, visst, det är spännande. Men vi gör i alla fall ett gott försök.
Ja. Vad har ni för underhållsbehov just nu?
Ja, underhållsbehovet är att båten har legat här. Har ju inte varit upp i dock på 10 år, alltså 25 blir det 10 år. Så de måste upp på botten målas. Vi får se hur vi gör där, vad vi drar båten då för att botten målas.
Du kan inte göra det här i Gävle alltså.
Nej, det finns inget sånt varv. Och Gävle varv går ju inte, det håller ju inte för en sån här båt. Nej. Den gamla dockan där. Nej, det gör det inte. Den slipen där, det håller inte.
Nej, det vet ju du.
Ja, nej, det är så. Jag har kollat också, men nej, det går inte. Men kanske Öregrund, eller så kanske man kan få någon slags, det är ju sötvatten, jag vet inte. Men tanken är väl att vi får höra lite mer om det här nästa år, om båten blir kvar alltså. Då får vi ju se hur vi gör till 25. Mm. Så att det är en. Sen så behöver ju backdäcket här. Backdäcket är ju det däcket som är ovanför där då. Det behöver ju bytas. Men det är ju inte panik med det. Men vi byter det så fort som möjligt. Vi kan ekonomiskt.
Ja. Jo, man får ju ta det stora först och sen får man
prioritera. Ja, just det. Man tar det som måste göras och sen tar vi det. Tjena. Ja, här uppgår en Hjalmargrönnsvän.
Ja, men det är trevligt att träffa flera Hjalmargrönnsvänner. Nej, men jag tycker det här låter väldigt spännande då.
Ja, visst.
Du sa att du skulle ha ett möte idag.
Ja, idag har vi ett, men det är ett av många möten. Men
det
alltså,
kommer
då ska
inte
vi
att bli något så här riktigt beslut då. Som
nej, det blir inget riktigt beslut, men det är ju, vi har ju fått lite förfrågningar från en advokat och vad vi ska göra, alltså vad vi behöver komplettera med och sådär.
Ja, då får man väl säga att vi får bida och se vad som händer.
Ja,
men
visst,
jag tycker absolut. Det här låter som ett väldigt spännande projekt.
Ja, det är klart att vi vill att den ska vara kvar här.
Ja, det ska den göra. Jag pratade ju om de här kranarna här ute för något år sedan då.
Jaha, ja, det är ju också så.
Det är också en sån sak.
Ja, precis. Men det är ju det. Det är kranarna av den här.
Ja. Det är de minnen som finns kvar av Gävle som hamnstad.
Ja, som var så stor. Ja. Så att det är ju, ja, det är så. Men det fanns väl någon idé att man skulle göra hela det här Gävle strand till liksom slags.
Det hade ju varit väldigt trevligt. Men du, jag får tacka dig för den här intervjun.
Tack.
Och hoppas att det verkligen blir någonting.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Okay.
Ja, vi får se. Ja, tack
så mycket.
Idag är jag osäker på flera saker. För det första, var det 1979 eller 1980? Jag minns att jag bodde i Uppsala och hade skaffat mig en ovanligt snabb bil. Och att just den var en av förutsättningarna för att jag överhuvudtaget skulle hinna till konserten. Men hade polisen haft någon som helst uppsikt över den sträcka jag då avverkade på nolltid för att hinna till konserten, hade jag nog aldrig mer fått köra bil. Åtminstone inte i Sverige. Jag är också osäker på om det verkligen var en riktig American Folk Blues Festival, arrangerad av Willie Dixon och av den tyska bokningsfirman Lippmann & Drau, eller om det bara var den lokala arrangören som använde varumärket American Folk Blues Festival för att dra publik. Ja, mig drog de i alla fall. Och jag fick förutom ett par gamla ikoner se och höra ett helt koppel av en yngre generation än den jag hade upplevt vid tidigare arrangemang med samma namn. Jag såg den 49-årige Bob Stroger, som senare blev en av Chicagos hetaste basister, men det begrep jag inte då. I vilket fall framförde gitarristerna Carrie Bell och Eddie Taylor tillsammans med Bob Stroger och trumslagaren Odie Payne What Mama Told Me, och den kommer här.
My mama told me, Lord, I should have did what my mama told me. Wouldn't have to work so hard, I wouldn't have to sing deep blue. Everybody wants to know, what do the poor boy do? Hello. Everybody wants to know, what do the poor boy do? He got patches on his clothes, newspaper stuck down in his shoe. To reap just what you sow. The old folks said you got to reap just what you sow. If you're wrong the town, you don't hang around much of them boat. Bring it down. Hello, y'all. I think I feel it. Everybody wants to know, what do the poor boy do? Good morning. Everybody wants to know, what do the poor boy do? He got patches on his clothes, blue paper stuck in his shoe. Let's hold it right there, boy, you got it. Come on, play something. Thank you.
Nu skulle jag naturligtvis också spela Hound Dog med Big Mama Thornton som var med på arrangemanget och som gjorde ett strålande framträdande vid konserten. Och hennes utspel när hon slängde käft med pianisten Sandalen Slim var något helt otroligt. Men jag har ju spelat Hound Dog så många gånger i mina program så jag ska nog ta något annat. Och jag låter Big Mama vila. Istället avslutar jag dagens avsnitt med lite Zydeco. Det har det inte blivit mycket av i den här serien. Och inte i de tidigare heller. Så här kommer Clifton Chenet med sin egen Wrap It Up. Och hemresan, ja, den blev betydligt lugnare. Då är panelen samlad här och det är idag
Conny Persson,
Kiki Larsson,
Bosanna Marsynske.
Ja, och vi ska prata om, ska börja med en liten allvarlig sak tycker jag. Och det är det här våldet som ju har varit uppe många gånger. Och vad orsaken till det är. Och jag har själv funderat lite gärna på hur ungdomar påverkas av våldsfilmer. Kan det ha någon inverkan på
Ja, spel också. Alla tv-spel, det går ju ut på att de ska ha ihjäl varandra, vad jag har förstått.
Det var nästa sak jag skulle...
Jaså, förlåt.
Nej, det finns ingen anledning. Det var bara bra.
Ja.
Jag vet, när jag jobbar som bibliotekarie i Sätra i stadsdelen där, så jobbar vi väldigt hårt emot videovåldet. Det var på slutet på 70-talet, men framförallt under 80-talet. Och hade stora liksom sammandrag ihop med skolan och med föräldrar och lärare och sånt där. För att det var åtminstone vad vi trodde i dåvarande forskning, att det påverkade liksom till att man sänker toleransen för våldet, så att säga. Att det blir grövre och sånt. Ja. Jag tror ju i och för sig att det är så, men jag kan inte... Jag har inte läst alla vetenskapliga rapporter.
Men vi måste ju tänka tyvärr. Så här också. Vi vet faktiskt att massor med barn och ungdomar kommer från länder där det är våld. Man flyr hit många från våldet. Och det här bär man ju med sig i sin ryggsäck naturligtvis. Föräldrar har jag sett också kan vara väldigt våldsamma mot sina barn. Antingen är det en puss och en kram eller så en smäll ungefär. Och då har man fått lärt sig att det gör vi inte här i Sverige. Vi slår inte våra barn. Så att det blir ju en otrolig konflikt också. Alltså, egentligen så skulle det finnas föräldraskolor för alla.
Men jag skulle kunna tänka mig så här. Det här kanske är fel tänkt eftersom jag inte har några barn själv. Men om man då har levt med kriget och flytt från det, så borde ju det ha haft en avskräckande effekt också. Medan när man sitter och tittar på det på tv som underhållning eller spel, video, vad det nu är, så blir det ju en kittling istället.
Men jag tror det är så här. Se på alkoholister. De som blir alkoholister kommer ju från alkoholisthem. Det är som att man och det måste ju vara lika med det här. Man anammar omedvetet.
Man gör eländet. Som vuxna. Man gör som vuxna.
Ja.
Men det är ju inte alltid så heller. För att jag menar, det finns ju mycket uppfostran där det har varit till exempel mycket våld i hemmet. Va? Att de har slagit barn. Även, nu menar jag också, även i Sverige
tidigare.
Tidigare.
När vi växte upp.
Ja, det var ju ganska vanligt. Mm. Jag har sett det också med egna ögon. Alltså. Ja. Man blir ju fruktansvärt förbannad rent ut sagt. Eller man blir upprörd som barn.
Va? Ja.
Och liksom berättat för sina föräldrar att de hoppas att de agerar gentemot dem. Men jag tror det är så här också. Vi individer är så olika när det gäller hur vi tar till oss verkligheten och ser. En del tar kanske fullständigt avstånd ifrån det, va, och reagerar med en annan hjärna än reptilhjärnan. Och några följer den här liksom historiska processen. Att ja, man slår barn och man fortsätter på den våldsinriktning som har varit. Så jag tror att det finns både institutionaliserade liksom sätt att man följer upp och blir våldsam. Men det finns också andra där man tar avstånd ifrån våldet. Och där man ser.
Och där man inte har fått lärt sig. Vi har ju blivit matade med att vi inte ska slå barn. Det är förbjudet och det är kriminellt att slå barn. Jag bodde i Spanien under några år och där flötar man till unga till höger och vänster ute på torg och överallt. Och jag jagar runt bland kärringarna där på torg och gapar och skrek att det är förbjudet att slå sina barn. Nej, det är inte. Det är uppfostran.
Men nu tänkte inte jag på det. Jag tänkte på det här våldsamheten.
Ja, ja, men det föder ju våld.
Skjuta på andra människor.
Ja. Ja.
Men det man hör det är ju att de får ju idoler bland de här kriminella. Va? De är ju ensamma, många unga barn. Föräldrarna kanske inte bryr sig. Och det enda sammanhang de kommer in i det är i det här kriminella nätverket. Så det hör man ju i alla fall.
Jo, det har jag hört också.
Och det är ju hemskt.
Mm. Men jag tänkte titta på en annan parallell också. Det är att man har ju i många år läst våldslitteratur.
Ja, visst, man kan ju ta det. Det är många som gör. Jag menar, både läser litteratur och ser på film och mycket annat. Och jag tror ju definitivt att det sänker vissa trösklar. Men det gör det ihop med också vad det är för socialt sammanhang man lever i också.
Absolut,
där
absolut.
Våldet ligger nära, hoten ligger nära. Liksom att ta och klippa till och liksom göra sig av med en människa på ett enkelt sätt. Alltså de har väl inte på sätt och vis kanske de har varit döda nära när de innan kanske innan folk kom hit till Sverige så att säga, mm. de som är, nu har utövat våld.
Och så får de ju belöningar, de får ju pengar och saker för att utföra våld, de här unga människorna.
Ja, nu med tar man ju inte kontanter på NK.
Nej.
För det var ju där man handlade Gucci-mössor och Gucci-skor och alla såna här bling-bling-grejer. Och det var ju
jag tycker det är en annan fråga egentligen.
Ja, men vad är det du menar?
Jag menar alltså att blir man mer påverkad eller avtrubbad, skulle jag vilja säga, av att se de här sakerna på en skärm i form av en film, spel, än man blir om man läser.
Det var som Conny sa. Det har liksom med miljö att göra. Mm. För dig kanske det påverkar. Du är uppvuxen i en kriminell miljö. Eller i en miljö där man slår. Men jag som inte är uppvuxen där, mig berör det ju inte. Det här handlar ju om någonting annat då. Mm.
Men jag hoppas inte hon har personligt.
Men det är ju liksom i alla de här spelen och sånt här. Ja. Så du ser ju aldrig en enda konsekvens. Alltså... Nej. Det här att vad händer, pang, 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 pang. Man ser inte att liksom sorgen, bedrövelsen, vad händer liksom med alla de runt omkring.
Det är bara själva panget, ja.
Mm, och det är den avtrubbningen som...
Ja, den fullständig avtrubbning.
Men konsekvent tänkande, det har ju inte de här ungdomarna. De kan ju många, kan ju inte ens läsa och skriva, går ju till fel adresser och alltid, fel hus. Alltså, de har ingen koll, de har ingen konsekvent tänk.
Nej, men det, alltså när de har gjort ett brott då, och sen man har gjort ett brott, så just det här att inte direkt få konfronteras med alla de som det drabbar, va? De skulle egentligen inte bara åka in, de skulle få sitta liksom och känna av också sorgen hos de som blir drabbade egentligen väldigt länge och börja förstå och ta in, va? Som motvikt mot allt det andra.
Ja, men åka in på institution, det gör ju att de får lära sig ännu mer knep.
Men hur når man en slags känslomässig förändring i deras hjärnor? Va? Går det då att med andra typer av bilder eller litteratur eller sånt omprogrammera? Hur omprogrammerar du en människa?
De måste ju in i andra miljöer. Ja. Det är ju det. De lär ju varandra.
De får komma till seniorradion och sitta och lyssna på oss.
Och det skulle hjälpa. Mm, nej, vi byter ämne tycker jag.
Ja.
Och i veckan här så har polisen då infört ett förbud mot väskor vid idrottsevenemang, festivaler, konserter med mera. Och det anledningen är det ökade terrorhotet. Men är den rimlig?
Jag som brukar vara på... en hel del på bandyfinalerna i Uppsala där de flesta kommer med bandyportföljen, det är ju liksom inte bara det. Då kommer de nog tappa rätt mycket publik.
De tappar bandypubliken.
Bandypubliken, ja, för där har det ju varit liksom en liten tradition att man har med sig en kaffetermos och bandyportföljen och sånt.
Och bandykaffe.
Och bandykaffe,
men jag tänker, om folk nu, bara rent praktiskt, alla som inte vet om det här, så kommer de med ryggsäckar och portföljer och sådär. Tar de hand om dem eller vad händer? Får de inte komma in? Eller?
De får inte komma in.
De får inte komma in alls. Nähä.
Och då såg jag på tv här att man sa att om man då kommer med bil så finns ju alltid möjligheten att låsa in väskan i bilen. Fast det rekommenderar de ju inte på grund av stöldrisken.
Nej, men om man har den i skuffen så den inte syns då.
Till exempel.
Nej, men då måste de ju lösa det praktiskt då, att de har, i så fall måste de ha boxar utanför.
Det är det. Men det här är ogenomtänkt.
Naturligtvis.
Det här är bara liksom någonting som har... Någon har tänkt någonting. Ja,
men det är väl det också att de inte har apparater som snabbt kan söka igenom heller. Det har de inte råd att ha. För att det är dyra radarapparater. Som...
Men de kollar ju, men går man fotboll här så känner de ju igenom väskan. Det gör de ju, ryggsäcken. Jag har ju varit där. Så att det... Men det är klart de är ute efter vapen. Det... Ja.
Jag har ju aldrig någon väska med mig när jag går på ishockey och sådana här saker.
Nej, men det var ju, man tänker i England när den här jättestora, det var väl var det på 60- eller 70-talet, det var en fruktansvärd brand bara när de haft med sig eld och bengaler. Ja, när det var väl var det 50-tal människor som dog eller 500, jag kommer inte ihåg. Så att ur den aspekten, säkerhetsaspekten, tycker jag det är viktigt att de genomsöker. Jag menar, det kanske är en av tusen som ändå är en som bär med sig farliga saker in på en fotbollsmatch eller hockey eller bandy och så, men inte.
Men jag tycker, lite intressant det här är ju att media gick ut med information om det här den 1 november.
Och det börjar gälla den andra.
Första november.
Ja, samma dag. Ja. Ja, det var ju lång framförhållning. Ja.
Det är väl lite grann av vad du sa, Kiki, att det är inte genomtänkt. Nej. Så jag pratar om något kul.
Ja, gärna.
Jag hade en kille som hette Stefan Söderberg som jag pratade med. Mm. Om Almagrundet.
Mm, förstår det.
Och vad har den för betydelse för Gävle som hamnstad?
Alltså den hade ju, hamnstad? Ja, då när Mats Wiberg sköt om den, då propagerade ju han mycket för det. Och höll föredrag och så vidare. Men nu tycker jag den har fallit lite glömska, eller båten, hon. För Mats, han var väldigt aktiv. Han lever ju inte längre. Men... ja, ingenting just nu. Nej, ingenting just nu tyvärr. Nej.
Men man kan ju se det tragiska med Brygger Gärda och alltihopa. Alltså både den gamla, men sen framförallt den nya. Ja. Va, som sorgligt när det är liksom...
Kaffeved
till slut. Alltså det är ju frågan det här. Det handlar ju också om det här. Vad är viktigt att bevara i historien egentligen? Mm. Och vad ger det för associationer till dagen och alltihop?
Ta inte hit någonting, för det kommer bara bli förstört i alla fall. Kommunen satsar inga pengar på det.
Men grundet är väl i gott skick i alla fall nu?
Ja, gott är väl kanske att säga. Men den ägs ju av en person i Västerås, har jag förstått. Mm. Och man håller på att bilda en stiftelse som ska ta hand om den och börja med det grundläggande underhållet då.
Men jag tyckte den var en fint skick när jag gick ombord på den för några år sedan.
Ja, jag gick ombord på den här veckan och den var i ganska bra skick då. Men det är ju under vattensdelen då som är...
Men det är ju ofta så det. Ja, kommunen räknade på det där och sa sig att det kostar kanske ett par hundratusen med Brygger Gärda då, och det kanske blir likadant. Men de räknar så korkat. För de kan inte nämligen cost-benefit-analyser eller räkna in... Vad betyder det att det kommer kanske bra många tusen besökare per år och stannar och tittar på Brygger Gärda eller nu på Almagrundet och sen kanske hyr in sig på hotell, går ut och handlar och alltihop som genererar intäkter till stan? Sånt räknar de inte med. De räknar bara kostnader. De räknar inte den andra biten som är intäkter. Det är fullständigt. Mm. Det kan man kritisera.
Men man har inte kompetensen.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej, sätt in oss från seniorrådet.
Ja.
Nej, men det är väl det du sa där. Det var det jag var lite gärna ute efter. Vad har det för betydelse då att få den? Kommer vi att få en ökad turisttillströmning?
Ja, men det beror ju på om vi satsar på turism, och det gör vi inte i Gävle. Vi gör, alltså, du har haft en turistinformation som ligger långt, 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 långt borta. Och folk ska gå dit. Ja, men man vänder ju på halva vägen och går tillbaks.
Nu har vi ingen alls.
Nej, för vi behöver det. Vi ska inte ha turister i Gävle, så enkelt är det. Ja,
men räkna att Gävle har ändå en hel del som de borde kunna samordna.
Ja, menar, visst.
Säg att de har nu kanske Almagrundet. Sen har de så småningom Järnvägsmuseet. Sen har de Gasklockan. Ja. Sen har de Fängelsemuseet.
Ja, men nu när Agnes blir klar.
Men alltså Fängelsemuseet också. Man har ett par stycken som är nationella museer som är unika. Va? Ja. Plus kanske Almagrundet och... Och hade man haft Brygger Gärda också så hade ju varit det ganska unikt egentligen. Bygg upp bryggen igen och ha liksom det.
Men vi hade turistinformation på Drottninggatan, men det stängde man igen. Mm. Men däremot så har jag en väninna som har en butik som ligger granne som heter Civi Shop. Och dit gick ju människor in och fick lite tips om vad de skulle se och göra. Och jag fixade också, hon fixade själv också broschyrer och så.
Ja, men... Nej, men nu sägs det ju att i Agnes ska det bli en turistbyrå. Då tror jag på det. Jag
ja, men det beror väl på vem som sitter där.
Ja, det vet vi inte än.
Nej, men, finns ju en annan sak också, det är de här kranarna.
Ja, just det, det är ett par kranar kvar. Mm. Och det skulle man rusta upp och låta det vara kvar, tycker jag. Ja. Absolut. Och göra. Men det gäller ju för en stad att hitta någon slags nisch. Va?
Ja, så men om man inte bryr sig om turister, då struntar man ju i allt sånt där.
Ja, men det kanske är så här när E4, eller den gamla riksvägen, slutar gå igenom Gävle, så kanske man tänkte att ja, Gävle, det är väg förbi. Inte väg in, så att säga. Och det där är jätteviktigt.
Ja, men det sitter ju unga politiker också som inte var med på den tiden när man körde genom Gävle. Men inte ens de har några visioner om att vi ska ha turister här.
För egentligen, det är ju en vacker stad. Och så ja, där, visst. Så att, nej, det här måste de ändra på.
Ja,
vi är ju inflyttade, du och jag. Ja. Och det har ju gått bra att bo här i många år.
Det har det. Men har en gammal stad som Kristinehamn lyckats behålla ett gammalt skepp där. Nu vet jag inte hur det står till just nu, men det är diskussion om att hur viktigt det är för turismen, va? Och där ligger det ju jättemycket husbilar som ligger precis intill det här fartyget och så, bojorten. Så att nej, man måste skärpa sig. Bygga upp Briggenjärda och se till att det kanske ännu fler saker blir intressant.
Vi börjar med turistbyrån, tycker jag, så får vi se vad det blir av det hela.
Ja, det vet inte jag om det räcker. Det räcker.
Nej, men börjar. Ja. Alltid någonting, tänkte jag.
Men man kan se de här turistbroschyrerna eller turisttidningarna som kommer ut. Det finns nästan ingenting om Gävle där.
Nej.
Det är väg förbi, det är Hälsingland, Dalarna och alltihopa.
Man ska titta på Visit Gävle eller vad det heter på nätet.
Ja, den är så komplicerad. Så
att... Men skulle det hjälpa att Almagrundet blev en... Blev upprustad och så vidare.
Inte så mycket.
Det är inte där det ligger, kan... menar du?
Va?
Det är inte det som...
Nej, det är för lite. En båt eller ett...
Ja, men man måste ju se det i ett sammanhang, att det finns då, snart är ju järnvägsmuseet klart, snart är fängelsemuseet klart, snart är kanske Almagrundet klart.
Och mycket Agnes.
Och Agnes kulturhus. Jag tycker det ska heta kulturhus, men inte utan personnamn, men det är en annan sak.
Ja.
Men när vi är inne på marknadsföring, det är helt klart att vi tycker i den här panelen att vi är dåliga på marknadsföring i Gävle.
Mm.
Men skulle vi kunna använda lokala kändisar i marknadsföringen?
Vi har ju de här på Drottninggatan, fotografierna på några kändisar. Nu har några försvunnit från stan, men det är en liten början.
Ja. Jag vet inte om ni läste i Gävle Dagblad igår att Christian Ekeberg hade idéer om hur man skulle kunna lasera...
Ja, det är roligt.
Det här till exempel då man Vikegårds hårda puckar då, som skulle kunna vara någon lakritsskiva som man fryser i.
Fast han är ju lite elak mot alla.
Gävlebockens tändvätska.
Ja. Och Lasse Bäckman var det också.
Ja, och Gunther Häggs kalsonger. Där har jag faktiskt varit med och satt på honom kalsonger.
Ja, det är nog många som har gjort det.
På 60-talet, ja, vi var inte först och vi var inte sist. Men har vi nog fler sådana idéer som vi skulle kunna lansera här?
Vi har ju några kändisar som vi skulle kunna ta tillvara på faktiskt. Mm. Både inom film och musik och... Så visst finns det, men vi ska inte ha några mer turister här, så det spelar ju ingen roll.
Har vi slagit fast det?
Ja, det är tydligt att kommunen har gjort det.
Ja, jag ser att klockan börjar bli så pass mycket så är det dags att avrunda det.
Ja, vi ska gå ut och jaga turister nu.
Men med skjutvapen.
Ja, med skjutvapen. Kom hit, annars blir det en smäll.
Ja. Under ledning av Conny Persson. Tack för idag.
Tack så mycket. Tack.
Och då kan vi väl kanske höra på våra lammer. Har vi det?
Jag har fått veta att man kan inte genomföra ett underhållningsprogram i dagens Sverige om man inte åtminstone ett litet ögonblick blir tillvänd. Och därför ska vi även försöka rätta oss efter detta krav. Sålunda kommer vi nu att bli tillvända. Jag ska försöka bli tillvänt. Det är bara det att jag vet inte vart fan jag ska vända mig. Resultatet har i alla fall blivit en kampsång. En kampsång för tvehågsna.
Upp till kamp allihop emot alla. Det som tåga och käbbla och tralla. Både i öst och i väst. Vet inte fan vem som är bäst eller främst eller sämst. Vem kan skilja dem åt? Deras fjällhöga fanor som fladdrar med stjärnor och en skära. Och allsköns plakat och standard till ingen nytta det syns bära. I ett tåg det röda framåt vandra. I ett annat tåg så tågar alla andra. Upp till kamp emot dogmer och ismer. Och mot lismer och plasmer och schismer. Mot flygel och kant och falang. Mot militärer och pang pang. Ge både höger och vänster på fjällhöga tampen. Och släng in uniformerna på stampen. Och tåga och sjung och få kramp. I vår fjällhöga kamp mot själva
Ja, då ska vi se. Vi börjar närma oss slutet på programmet, men det händer ju en hel del saker då i veckan för utanför här. Och jag kan väl då framförallt peka då på teaterhösten som fortsätter tidernas musikal och kabaré då naturligtvis, och det blir också en hel del musik och sport naturligtvis. Och går vi fram och tittar då på nästa veckas program, så kommer det att vara med Ingrid Karlsson, och hon har ett fullspäckat program måste jag säga. Jag har inte alla detaljerna här, men jag vet att hon kommer att prata med Systembolaget om öl faktiskt. Och det är väl det sista jag har att säga här idag. Så jag säger tack och adjö. Och vi avslutar med Kenny Burrell, som är en gitarrist jag tycker väldigt mycket om. Och han kommer att spela Stomping at the Savoy. Thank you.
Seniorradion Gävle 102,7 MHz.